Du lyssnar på En ny vardag av Anita Ström i översättning av Leo Gevert, uppläst av mig, Ellen Jelinek. Kapitel 1. Det kan ni verkligen inte mena, fru Lia. Moster Laura såg förskräckt på kvinnan och tog ett steg förbi Ulrik. Lilla Maren bor ju hos oss. Vi är ju de som står henne närmast nu när hennes mamma dessvärre inte finns längre. Mosterns röst brast. Jäntan bodde större delen av sitt liv hos oss, fru Brandt, innan Karen fann det för gott att flytta till storstan. Det är vårt blod Maren har i sina ådror. Det får varken ni eller lillflickan glömma bort. Ni menar väl inte att flickan ska flytta till Verdalen? Moster Laura såg häpet på fru Lia. Ni vill väl bara att Maren ska besöka er, inte sant?
Ja, jag tänker väl att vi får se hur det går i sommar, mumlade Birgit Lia motvilligt. Han, Bård, och jag tänker att jäntungen är gammal nog för att göra lite nytta.
Nej, jag har aldrig hört på maken. Den lilla flickan ska väl inte behöva arbeta när hon kommer till er på sommarledighet?
Varför inte, om jag får fråga? Jäntungen har fyllt 6. Det är mycket hon kan hjälpa oss med.
Fru Lia såg irriterat på moster Laura. Margrethe följde andlöst med i vad som hände. Det äldre paret var alltså Karens före detta svärföräldrar. Och fru Lia hade ju rätt i att den 6-åriga Maren och Peder, som snart skulle fylla 4, hade bott i Verdalen ända fram till för 1,5 år sedan. Birgit Lia och maken Bård hade dessutom tagit hand om barnen det halvår när Karen hade varit mödravårdselev på Esedals barnbördshus. När deras son, Andreas, Karens make och barnens pappa, plötsligt hade avlidit hade Karen omgående åkt hem till svärföräldrarna i Verdalen. Efter sonens begravning hade modern Birgit varit så nedtyngd av sorg och klena nerver att hon hade lämnat Karen och de 2 barnen vind för våg. Andreas pappa hade dränkt sorgen över sonens bortgång i brännvin han inte hade pengar till. Karen hade inte orkat stanna kvar längre på hemmanet och låta barnen växa upp i ett hem där fattigdom, fylla och nervsammanbrott var en del av vardagen. Hon hade därför tagit med sig Maren och Peder till Trondheim och Esedals barnbördshus bara några veckor efter att maken hade begravts. Margrethe skyndade sig bort till Jonas, som fortfarande stod och höll lille Peder tröstande i handen. Makens ansikte var blekt och käkarna hårt sammanpressade samtidigt som han följde fru Lia och moster Laura med blicken. De har väl inte rätt att ta med sig Maren, viskade Margrethe ilsket och kastade samtidigt en vaksam blick mot vagnen ett par meter bort där Grete fortfarande sov. De påstår att de behöver någon som kan hjälpa dem med arbetet, men Maren är alldeles för liten för det. Hon såg förtvivlat på honom.
Ja, jag vet, Margrethe.
Vi måste i alla fall få klarhet i om de hävdar att Maren ska flytta till Verdalen permanent eller bara vara på Lia några veckor i sommar, sa Jonas lågt och tog hennes hand i sin. Fru Lia verkade inte helt bekväm med att lova Laura att det bara rörde sig om ett sommarbesök, tyckte jag.
Nej, jag noterade det med, Margrethe ryste till.
Dessutom är det ju Ulrik som är hennes pappa nu, och han måste väl vara den som bestämmer om de ska få ta med sig Maren, även om det bara rör sig om ett par veckor. Jag vet att han adopterade alla 3 barnen strax efter att han hade gift sig med Karen. Karen ville dessutom inte att herr och fru Lia skulle ta sig an barnen. Hon sa det till mig flera gånger. Hon litade inte på dem. Jonas suckade tungt innan han såg på henne. Det är ingen längre som kan höra vad Karen tycker. Tyvärr, kom det sorgtungt. Margrethe bet sig i läppen och nickade. Sen lät hon blicken glida mot mostern och den främmande kvinnan igen. Det första man lade märke till när man såg på de 2 kvinnorna som nu stod och mönstrade varandra med fientliga blickar var att de tillhörde 2 helt väsensskilda världar. Moster Laura, som snart fyllde 42, såg bra ut för sin ålder och den skräddarsydda svarta klänningen satt väl på den fylliga kroppen. Hållningen var rak och blicken...